Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag slå ett slag för våra teologiska utbildningar som börjar i höst och som man nu kan ansöka till på vår hemsida. Kanske har du någon du kan rekommendera studier på FFG för. Det gäller våra två program som vi ger i samarbete med Fjällhaug i Oslo, teologiskt basår. Är något mer avancerat än en bibelskola och ger 60 högskolepoäng. Kan läsas på halvfart och på distans. Och utbildningen är också studiemedelsberättigad. Och det gäller vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission som ger 180 högskolepoäng. När det gäller vårens arrangemang vill jag slå ett slag för fördjupning i fastetid på måndagkvällar. Med passionspredikningar och fakultetsföreläsningar från och med den 10 mars klockan 18 till och med den 14 mars. Och jag säger också några ord om Bibelhelgen den 9 och 10 maj om Esters bok där Erik J. Andersson och Timo Lato medverkar med undervisning. Men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning!
Andra årgångens evangelium för andra söndagen i fastan kommer från Lukas 7:36 till och med 8:3. Den här texten innehåller en del översättningssvårigheter, bland annat i vers 47 där Bibel 2000 och Folkbibeln översätter olika. Men vi börjar i vers 37. Kai ido gine hetis en ente polei hamatolos. Här föreligger tre olika översättningsmöjligheter. Den första är att man tar gyne och hamatolos som subjekt respektive predikat i en sats som saknar verb. Och då får man följande översättning. Se en kvinna som var i staden var en syndare. Det andra är att man kan uppfatta hamatolos som predikativt nominativ i en relativ sats. Se en kvinna som var en syndare i staden. Och det tredje alternativet är att hamatolos står i opposition till gyne. Se en kvinna som var i staden, en syndare. Oavsett hur man väljer att översätta framställs kvinnan som en välkänd synderska. Vi går till vers 39. Satsen som börjar med hotos ej en profetes är en villkorsbisats som uttrycker ett villkor som inte är sant för argumentationens skull. Vore denne en profet skulle han veta vem och av vilket slag kvinnan är som rör honom. Underförstått, Jesus är ingen profet. Lukas använder ytterställan så kallad historisk presens, något som ju är vanligt hos till exempel Markus. Men i vers 40 är fäsin, han säger, en historisk presens. Här använder Lukas den sannolikt för att understryka de händelser som sedan följer. I vers 42 är me echonton auton en genitivus absolutus, när de inte hade. I det här fallet så är den nödvändig, det är ju inte alltid det fallet, men här eftersom participets subjekt är ett annat än huvudverbets subjekt. Verbet charizomai betyder att ge förintet eller befria ifrån men också förlåta. Här kan man förstå det som en synonym till afiemi, att förlåta. Vers 47 inleds med orden ho charin. Charin som är akkusativ av charis fungerar också som preposition som styr genitiv med betydelsen på grund av eller för någons skull. Som preposition är den mycket ovanlig eftersom den normalt följer efter det orden styr, inte före som ju är normalfallet med prepositioner. Relativpronomenet ho står i genitiv därför att det styrs av charin. Ho-charin kan antingen gå tillsammans med legosoi som följer omedelbart efter. I så fall förklarar Jesus för Simon varför han berättar för honom att kvinnans synder blivit förlåtna. För den sakens skull säger jag dig. Alternativt går ho-charin med afeon tai ha hamartiai autes hai polai, i vilket fall I vilket fall Lego Soy har en parentetisk funktion. För den sakens skull, jag säger till dig, har hennes många synder blivit förlåtna. I det här fallet blir kvinnans handlingar orsaken till att hon förlåtits. Det för oss till det stora kruxet i den här perikopen, nämligen vilken funktion hoti har i nästa sats. Hoti egapesen poly. Bibel 2000 översätter: ty hon har visat stor kärlek. Folkbibeln översätter: det är därför hon visar så stor kärlek. I det första fallet blir kvinnans kärlekshandling gentemot Jesus orsaken till förlåtelsen. I det senare fallet flödar kärlekshandlingen ur förlåtelsen. Som stöd för den första tolkningen kan anföras att Jesus i den följande versen tycks uttala en absolution, som om synderna inte varit förlåtna tidigare. Fariseerna tycks också förstå Jesu ord på det sättet. Hoti betyder normalt eftersom, ty, för. Men det finns också en konsekutiv användning av hoti som introducerar en sats som talar om ett resultat. Och i dessa fall översätter man hoti med därför. Hoti kan också indikera orsaken till en logisk slutsats. Till exempel i satsen det måste brinna eftersom det ryker. Röken är ju inte orsaken till branden utan resultatet av elden. En sådan användning av hoti finns i till exempel Johannes 9:16 och första Korintierbrevet 10:17. Jag har noterat dem här i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Så, för att sammanfatta. Både vad gäller hosharin och hoti föreligger rent språkligt två möjliga översättningar. Det som måste avgöra översättningen är kontexten, sammanhanget. Då Jesus precis innan vers 47 berättat en liknelse om två personer vars skuld blivit efterskänkt och som därför älskar den som efterskänkt skulden, är ju ändå den logiska slutsatsen att kvinnan visar kärlek mot Jesus eftersom hennes synder har blivit förlåtna. Jesus slutord, din tro har frälst dig, talar också för den här slutsatsen. Till sist en språklig kommentar till kapitel 8, vers 2. Den versen kan antingen förstås som en verblös sats där orden med honom underförstås. På följande sätt, några kvinnor var med honom. Eller kan den förstås som en del av samma subjekt som de 12 som nämns i vers 1. I detta alternativet har de placerats efter orden med honom på grund av den långa förklaring som följer angående vilka kvinnorna är. Avsnittet om farisén Simon och synderskan avslutar kapitel 7 i Lukas evangeliet. Det här avsnittet följer på Jesu undervisning om Johannes döparen som finns i verserna 18-35. De här avsnitten har flera gemensamma teman. En av de fariseer Jesus nyss kritiserat bjuder in honom till måltid. Båda avsnitten tar upp temat bordsgemenskap med syndare. Båda handlar om accepterande eller förkastande av Jesus. Den syndiga kvinnan tar emot Jesus och uttrycker sin kärlek till honom för hans förlåtelse. Den rättfärdige farisén däremot förkastar Jesus i både ord och handling. Den här söndagens evangelieläsning som sträcker sig ända fram till och med 8:3 omfattar egentligen två tydligt avskilda avsnitt. Lukas inleder kapitel 8 med orden kai egeneto, vilket hos Lukas tydligt markerar ett nytt avsnitt. Och det hände. Inledningen på kapitel 8 har väl i den nya evangelieboken lagts till avsnittet om den förlåtna kvinnan därför att det här inledningen nämner tre andra kvinnor som slutit sig till Jesus. Vi kan dela in läsningen i fem delar. Först har vi beskrivningen av synderskans kärlekshandling i verserna 36-39. Därefter liknelsen om de skuldsatta 40-43. Simons och kvinnans handlande gentemot Jesus kontrasteras, verserna 44-47. avslutande ord till kvinnan i verserna 48-50 och så den femte delen, de som följer Jesus i kapitel 8, vers 1-3. Huvudtemat i avsnittet är syndaförlåtelse. Lukas understryker att kvinnan var en synderska och därmed utesluten från bordsgemenskap med en av fariseerna, eller av fariseerna. Men det är hon som genom sitt handlande visar Jesus det mottagande som Simon underlåtit. Kvinnans tårar indikerar ånger. Temat för liknelsen är syndaförlåtelse. Två gånger sägs att kvinnans synder är förlåtna. Verbet förlåta används ytterligare två gånger i samma verser. Jesu förlåtelse föranleder vidare bordsgästerna att ställa frågan vem Jesus är. Även om det inte sägs uttryckligen här var judarna övertygade om att bara Gud kan förlåta synder. Jämför det här med Markus 2:7. Jesus är alltså mer än den roll Simon ifrågasätter att Jesus har, nämligen profet. Den avslutande versen understryker också sambandet mellan tro, frälsning, förlåtelse och frid, shalom. Till sist noterar vi också att farisén som bjuder in Jesus nämns vid namn. Han heter Simon. Jesu motståndare brukar inte nämnas vid namn. Det finns därför en del som talar för att många av dem som nämns vid namn i evangelierna var ögonvittnen som var medlemmar i den kristna församlingen. Är det möjligen så att Simon träffades av Jesu undervisning och själv ställde sig i raden av syndare som tog emot Jesus som sin frälsare och kom att älska honom mycket? Vi kan inte veta med säkerhet, men eftersom han nämns vid namn är detta inte omöjligt.